Låt oss be. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack, kära gode Gud, för att du har samlat oss här denna stund. Tack för att du har skyddat och bevarat oss och lett oss så att vi alla har kommit hit. Och tack för att du samlar oss omkring ditt heliga ord. Och Herre, tack för att du vill att vi alla ska bli frälsta och saliga. Tack för att du inte vill att någon syndare ska gå förlorad för evigheten. Tack för att du har kommit i världen och utgjutit ditt blod till våra synders förlåtelse. Tack för att du gick till Golgata för att göra allt redo för oss. Tack för att du gav ditt liv för att vi skulle få leva. Och Herre, tack för att du har öppnat vägen för oss ända in i himmelen. Att allt är färdigt, allt är redo för oss. Och Herre, öppna nu våra sinnen, kom till oss var och en. Ja, vi ber åter att du ger oss din gode, helige Ande. Herre, du vet att vi kan inte ta något själva av ditt ord om du inte ger det. Men Herre, du har lovat att ge den helige Ande åt varje själ som ber dig därom. Och Herre, kom och tala till oss, tillämpa ditt ord i våra hjärtan så att det blir oss till välsignelse. Och utför du själv ditt goda verk med oss alla så att vi kommer till tro och blir bevarade i tron på dig tills du kommer och vi får gå in i den eviga härligheten. Ja, vi lämnar oss i dina händer. Hör oss och välsigna oss för ditt eget namns skull. Amen. Med den nåd Gud ger ska vi läsa och stanna inför ett ord ur profeten Amos, ur det fjärde kapitlet, och vi läser där en del av den tolfte versen i Jesu namn. Så bered dig, Israel, att möta din Gud. Så bered dig, Israel, att möta din Gud. Ja, det är ett ord som Herren talade genom Amos till Israels folk. Bered dig att möta din Gud. Och det var inte bara genom Amos utan genom alla profeterna och i alla tider så är det ett ord som Herren har talat till sitt folk och till alla människor. Bered dig att möta din Gud. Och en sak är säker och det är att alla människor kommer att möta Gud. Om inte förr så på den yttersta dagen när Jesus kommer tillbaka så ska alla möta honom. Alla ska ställas inför hans domstol. Oavsett vårt förhållande till honom, om vi har velat ha med honom att göra, om vi känner honom eller aldrig har brytt oss om honom. Alla människor ska fram inför hans domstol på yttersta dagen. Och då finner vi också att de som inte är kända av honom, de blir bortvisade för evigt. Bortvisade till evigt straff. Men de som känner honom, de bjuds att gå in i det riket som har varit tillrätt åt dem före världens grundläggning. Himmelriket, den eviga saligheten, den eviga härligheten som Gud har berett i himmelen. Och som är av ett sånt slag så vi kan inte fullt fatta det här i tiden, men vi kan få erfara det. Vi får tro det som Gud har sagt genom sitt ord. Och Gud vill att vi skulle komma in i den saligheten. Det står tydligt i skriften att Gud vill, Gud vår frälsare vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap, eller till insikt om sanningen. Och sanningen det är Jesus själv. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Det är frågan om att vi lär känna honom. Lär känna Herren Jesus som vår frälsare. Det är det Gud vill. Och det är egentligen allt vad Gud gör här på jorden så syftar det till detta. Att vi skulle lära känna honom. Att vi skulle söka honom, komma till honom. Läser vi här i detta kapitel tidigare så ser vi att Israel var förhärdade. De hade vänt Gud ryggen, de hade erfarit mycket gott som Gud hade gjort, men de hade vänt honom ryggen. De dyrkade hellre avgudar och vände Gud ryggen, och det hände ofta i Israels historia. Men Herren gjorde vad han kunde för att få dem att vända tillbaka. Han ville få dem på rätt köl igen. Han ville att de skulle komma tillbaka och till honom. Och i det fallet så sände han många svårigheter över dem. Vi kan läsa här i det sjätte versen står det: Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer. Jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och sen kommer det: Och ändå har ni inte vänt om till mig. Herren sände alltså hungersnöd över folket, och hans önskan var ju att de då skulle vända sig till honom. Han sände nöd för att folket skulle vända sig till honom. Men ni har inte gjort det, säger han. Likadant läser vi fortsättningen, så höll han tillbaka regnet för dem. De fick inte regn, så det blev torka, det blev nöd av det slaget. Och han säger att jag lät det regna över en stad men inte över en annan. En åker fick regn, och den åkern som inte fick regn torkade bort. Och så två, tre städer stapplade bort till samma stad för att få vatten att dricka utan att de kunde släcka sin törst. Och så kommer det igen: Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Och sen lät han den drabbas av sot och rost, så det de hade i sina trädgårdar och vingårdar och fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp. Så att det var också en straffdom som Herren sände över dem. Men han säger lika väl: Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Och han sände ännu mer över dem, pest, och sa att det är många dog. Men ändå har ni inte vänt om till mig. Och så säger han: Jag lät ödeläggelse drabba er liksom när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Ni var som en brand ryckt ur elden, och ändå har ni inte omvänt er till mig. Och sen kommer detta som vi läste i texten: Så bered dig Israel att möta din Gud. Vi ser alltså att Guds syfte med straffdomarna, eller det onda som vi tycker han sände över sitt folk, det var meningen att de skulle vända sig till Herren. Det var inte för att han skulle visa bort dem, det var inte för att de skulle komma längre och längre bort ifrån honom, utan han ville att de skulle börja söka honom, vända sig tillbaka till Herren. Men det hade inte den verkan. Och det kan vi för övrigt också läsa om, att så ska det också vara i den yttersta tiden här på jorden. Vi vet ju, om vi läser i Uppenbarelseboken, att där talas det om många plågor och svårigheter som ska komma över denna jorden i den sista tiden. Det är sju änglarna med de sju basunerna och de sju vredeskålarna som ska ut över jorden här. Det är stora straffdomar och plågor som Herren sänder. Och han säger då, vi kan till exempel läsa i Uppenbarelsebokens 9 kapitel, vers 20, att de andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk, så att de upphörde med att tillbe onda andar och avgudabilder av guld och silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. De ångrade inte med sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Alltså Herren säger här att de som inte drabbades av straffdomen så att de dog, de som inte dödades, de vände ändå inte om till Herren. Det var alltså vad Herren ville med plågorna. Och det kommer också i det 16 kapitlet, där kan vi också läsa om detta. Där står: När Herrens ängel tömde sin skål över solen och den fick makt att bränna människorna med eld. Det brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran. Och det står på fler ställen att de omvände sig inte från sina gärningar. Men vi ser alltså vad Gud vill när han sänder nöd över jorden. Det är att människorna skulle besinna sig och vända om till honom. När det händer en olycka eller något sånt här på jorden så att en del människor omkommer, så kanske vi får den tanken att de måste väl ha burit sig illa åt. De måste väl ha syndat på något särskilt sätt eftersom Herren straffade dem. Men det är inte så vi ska se på detta. Man kom ju till Jesus en gång och sa att har de varit särskilt syndiga, de som det här tornet i Siloam hade fallit över och de hade dödats? Nej, säger Jesus, men om ni inte omvänder er kommer ni också att förgås på samma sätt. Alltså han, det som drabbar andra i vår omgivning, det är tal också till oss. Herren talar till dem som överlever när vi ser en olycka eller någon hemsökelse. Och det är ett ord till oss, bered dig att möta din Gud. Det är viktigt att vi också ser detta, att det är Guds vilja, det är hans avsikt med när han sänder svårigheter. Han kan sända dig i en familj, han kan sända dig i ett land, i en by eller en stad, en straffdom eller något svårighet av något slag. Men hans vilja är att vi skulle besinna oss och inse att det är han som har makten över detta. Det är inte djävulen som har makt över plågorna. Det är inte djävulen som kan göra oss ont utan att Gud tillåter det. Det ser vi ju när djävulen plågade Job, att han fick inte gå ett steg längre än Herren tillät. Och så är det också med allt som händer och hemsökelser över denna världen. Det är Gud som har makten, det är Gud som styr och det är han som sänder. Och han gör det för att rädda och frälsa, att vi skulle komma till besinning. Men sen är det också så när det gäller det goda som vi får av Gud, så skulle vi också besinna det, för det är samma mening Gud har. Vi kan läsa i Romarbrevets andra kapitel. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Alltså även Guds stora godhet, mildhet och tålamod. Och det är sånt som vi får erfara mycket av, att Gud är god. Han är långmodig, han har tålamod, han straffar oss inte efter våra synder och handlar inte med oss efter vad vi har förtjänat. Även detta vill han, genom detta vill han föra oss till omvändelse, till bättring som han säger. Det är Guds vilja både med det som vi tycker är ont och det vi tycker är gott. Gud vill att vi skulle beredas att möta vår Gud. Det är hans vilja om oss alla. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och saliga. Och det är ju därför gott att vi ser detta, att det är Guds vilja. Och att vi skulle bereda oss att möta honom. Och då kan man ju undra, hur ska det gå till? Vad ska jag göra för att rätt bereda mig att möta min Gud? Ja, jag kan säga att du har kommit rätt, du som sitter här. För det är genom Guds ord vi kan komma i ett rätt förhållande till Gud. Det är genom att lyssna till Guds ord, att läsa och höra och betrakta det, som vi kan lära känna Gud och beredas att möta honom. Det är ingenting vi kan göra av oss själva på något annat sätt än att vi tar emot den nåd som Gud ger oss genom nådens medel. Vi kan inte själv göra oss rättfärdiga och rena och heliga inför Gud. Vi kan inte göra något som gör att vi kommer i ett gott förhållande till honom. Men han vill göra detta. Det är hans verk att vi kan komma till tro på honom. Det är hans verk att vi kan bli omvända. Det är hans verk att vi kan lära känna honom. Och det verkar han just genom ordet, genom Guds ord. Därför är det så gott när vi är samlade här ikväll och om vi får samlas fler dagar. Så är det här Gud möter oss, det är här han kommer till oss och det är här vi kan beredas att på ett rätt sätt möta honom på den yttersta dagen. Han vill möta oss här i tiden, i nådatiden, och här omvända oss, föra oss in i sitt rike så att vi lär känna honom på ett rätt sätt. Och det är genom att vi kommer till tro på honom. Det löftet har vi ju på många ställen i skriften. Den som tror på honom, han skall inte gå förlorad utan ha evigt liv. Den som har sonen har livet, men den som inte har sonen har inte heller livet. Det är genom tron på Jesus. Och tron, det är något som Gud verkar. Tron kommer av predikan och predikan genom Guds ord. Det är Guds verk att ni tror på den han har sänt, säger Jesus. Och det är ett verk som Herren verkar genom ordet. Det talas ju om bättring, eller är det samma som omvändelse? Det är inte detsamma som att vi förbättrar oss, utan det är att vi blir omvända från oss själva och alla våra tankar på att göra oss rena och rättfärdiga själva, till att inse att vi behöver få allt och får allt av Jesus. Att vi vänds från oss själva till honom. Och det gör Gud genom, som det heter, ånger och tro. Det är genom ånger och tro vi kommer i ett rätt förhållande till Gud. Och det är detta Gud verkar hos oss genom sitt ord. Att vi kommer till en rätt ånger över våra synder. Att vi lär känna vår synd och vår uselhet och ångrar den och vill bli kvitt den. Vill bli frias från synden som alltid låder vid oss. Men också detta att vi får nåd att sätta vårt hopp och vår lit till Herren Jesus. Han som har gjort allt för oss. Att vi inte går bort ifrån honom utan får nåd att se på honom, söka honom, ta vår tillflykt till honom genom tro. Och det är vad Gud verkar genom evangelium. Han verkar genom lag och evangelium så att vi kommer till tro på honom. Och när Jesus beskriver hur en omvändelse egentligen går till, så kan vi ju tänka på när han talar om den förlorade sonen, som vi kallar honom. Den yngre sonen som ville ha ut sig allt vad han kunde få och så gick bort ifrån fadershemmet, och hur han där levde ett liv i lyx och överflöd och i synd och uselhet. Tills han hade förslösat allt vad han hade fått. Ja, då började han att lida nöd. Då började det att bli bekymmer för honom. Han tyckte han var rik. Han tyckte han hade mycket att gå iväg med. Men det blev snart nöd. Det räckte inte länge det han hade fått. Den del av arvet som hade fallit på hans lott. Och där står, när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet. Och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fruktskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Ja, vi kan inte ha så lätt för att sätta oss in i hans situation, men han led verkligen nöd. Det var svårt. Han hade inget att äta och han fick inte ens äta av svinens mat. Och dessutom att han vaktade svin, det var ju en oren syssla för honom, något som han säkert inte gärna gjorde. Men nöden tvingade honom till att göra det som var orent för honom. Men då, vi ser här, nöden fick driva honom så att han började att besinna sig. Han såg tillbaka på sitt eget liv och det var uselt. Han hade syndat, han hade burit sig illa åt. Han hade levt ett liv som var långt ifrån det han hade lärt sig i hemmet. Han hade levt med skökor och levt ett ogodaktigt liv och förslösat vad han ägde i syndens njutning. Och det ångrade han. Han besinnade sig och kom till ånger. Och han säger att han ville bekänna för sin fader att han hade syndat. Det är ångern över synden. Men så är det också detta att han hade ett hopp. Han tänkte på fadershemmet. Han tänkte på vad han hade haft där hemma. Och han tänkte att han under alla omständigheter skulle kunna få det bättre där än han nu hade det. Även om han inte vågade hoppas att han skulle få det riktigt bra, så tänkte han att han kunde i alla fall bli en dräng. Han kunde få arbeta, han kunde få tjäna och få mat åtminstone. Och så besinnade han sig och så började han att tänka på hur faderns tjänare hade det bättre än han. Och så höll han på själv på att dö av hunger. Och så säger han, jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Här ser vi att han insåg att han hade syndat. Och det är det Herren också vill lära oss, att känna oss själva och inse att vi har synd inför honom. Vi har inte alls varit så fromma som vi skulle. Vi har inte alls haft Guds bud för ögonen dagligen och stundligen. Vi har inte levt som Gud säger i sin heliga lag, varken i tankar, ord eller gärningar. Vi har överträdelser och vi har försummelser. Ser vi tillbaka på vårt liv så är det en kedja av synd, idel synd och orenhet mot Gud. Även om vi är frommare än många andra i vårt samhälle så är vi ändå orena inför Gud. Vi har inte hört honom för ögonen alltid. Inte älskat honom över allting, och vi har inte heller älskat vår nästa så som oss själva och handlat därefter. Nej, det är viktigt att Gud får lära oss det också, att känna oss själva och vår synd, och det fick den här sonen. Men så gick han till sin fader. Han hade ändå hoppet. Han hade det hoppet att han skulle kunna få det bättre. Och så drev nöden honom att gå hem. Vi kan ju försöka att tänka på hans situation, hur han hade det när han gick hem. Det var säkert inga lätta steg han hade. Han tänkte ju på allt vad han hade att bekänna. Och så visste han ju inte hur far skulle ta emot honom. Han kanske skulle avvisa honom. Han skulle ju kunna säga att du har burit dig så dumt åt så jag vill inte se dig här mer. Försvinn härifrån. Det hade ju inte varit helt otänkbart. Men i alla fall så gick han. Och han gick med den förvissningen att han skulle bekänna sin synd inför fadern. Och vi kan liksom se när han kom närmare ägorna hur han fruktade. Han visste att han kunde snart möta sin fars tjänare där. Vad skulle de säga? Och så hans bror, vad skulle han säga om han kom tillbaka? Och vad skulle sen som sagt far säga om allt sammans? Och han närmade sig hemmet, han närmade sig mer och mer. Och så ser vi att när han kommer i närheten, eller redan är långt borta står det faktiskt, så såg hans far honom och sprang emot honom. Ja, nu visste väl inte sonen vad han skulle säga. Skulle han som sagt visa bort honom? Skulle han säga, kom inte in på mina ägor, jag vill inte se dig här. Men far kom springande emot honom. Och där står att när han var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Och så säger sonen, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte värd att kallas din son. Ja, här ser vi hur fadern handlade. Och det är ju en bild av hur Herren handlar med syndare som vänder sig till honom. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte eller straffar oss inte efter våra missgärningar. Han är nådig och barmhärtig och han tar emot syndare och äter med dem. Han kastar inte bort oss trots att vi har förtjänat det, utan tar emot oss med öppen famn och vill inget hellre än att detta ska ske, att han får ta oss i sin famn. Fadern hade inte den minsta förebråelse mot sonen för allt vad han hade gjort, och han fick bekänna att han hade syndat. Men då säger fadern till tjänarna, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Jag tänk vilket möte sonen fick. Inte bara det att han blev omhändertagen. Det krävdes ingenting av honom. Han sa inte till honom, nu får du gå och tvätta dig och göra dig ren och byta om så vi kan ha fest. Utan det fick tjänarna göra. Det var tjänarna som fick ta emot honom. Tjänarna som fick klä upp honom. Och det var inte med vilken dräkt som helst. Det var den bästa dräkten. Det var den yppersta klädnaden som vi kan se här hängde färdig. Hängde och väntade på sonen. Den hade han inte kunnat förstöra hur mycket annat han än hade förstört i främmande land. Och detta är ju en bild av Kristi rättfärdighet. Av den Kristi förtjänst som han har arbetat fram för vår skull, för oss var och en, när han gick här på jorden, när han gick in under lagen för att uppfylla den och fullborda den, vilket han också gjorde för oss. Och själva skulden, den tog han också på sig, alla våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Och han dog för dem, han utgöt sitt blod till våra synders förlåtelse. Det har han gjort och därför tar han emot oss på denna grund. Och vi kan bli klädda i denna rättfärdighet, i Kristi rättfärdighet, i Guds rättfärdighet som Jesus har förvärvat åt oss. Och lägg märke till att den är färdig, den väntar. Det är ingenting som behöver göras. Det är inte så att fadern ordnade med så att de sydde en dräkt till sonen när han kom hem, utan den var färdig. Det var klart, allt var redo, det var bara att ta fram den och ta på honom. Och så är det en bild av hur Jesus har förvärvat oss en evig bröllopsklädnad. Bröllopskläder som vi kan bestå i inför Gud. Och det är på det sättet vi är beredda att möta honom. Står du klädd i Kristus så är du verkligen beredd att möta honom på den yttersta dagen. Då är du i den skaran som vi hörde sjungas om här, som sjunger om detta att vi är vitare än snö eller att tvådda från synden genom Jesu blod så att vi är vita, rena och fläckfria inför Gud. Och det är detta som alla saliga har blivit saliga på. Det är ingen i himlen som har kommit in på någon annan väg eller någon annan grund. Vi kan se till och med David i Gamla testamentet, han kände till detta. Han säger, två mig så jag blir vitare än snö. Vitare än snö. Det bad David om. Och det är ju detta som är Kristus, det är hans rättfärdighet. Vi får se det när Jesus visade sin härlighet på förklaringsberget. Då står det att hans ansikte sken som solen och hans kläder var vita som ljuset. Det var detta som är vitare än snö. Detta som vi inte kan fatta här i tiden, att det finns något som är vitare än ren snö. Men det finns det inför Gud. En syndare som är klädd i Kristi rättfärdighet, som är tvättad i Jesu Kristi blod, är inför Gud alldeles ren och fläckfri, ja vitare än snö. Och Herren säger också det att kom till mig, kom och låt oss gå till rätta med varandra. Och han lovar att om dina synder än är blodröda så skall de bli snövita. Hur dana synder du än har och hur illa det än har gått för dig, så finns det hjälp, det finns rening, det finns ett medel som tar bort all synd. Syndernas förlåtelse i Jesu Kristi namn. Här har du hur det än är och det gäller alla människor, vem du än är och hur du än har haft det, så kan du bli salig på den grunden att Jesus har gjort allt för dig. Och han har betalt skulden, han har dött för dig på Golgata. Och det som vi påminns om här i temat, att ingen är som Jesus, han har dött för dig. Det får du förtrösta på, det får du veta att det är sant. Han har dött för dig. Han dog för dig på Golgata för att du skulle få evigt liv. Och därför, trots att vi är andligt döda och saknar livsgemenskap med Gud, så kan det bli som vi läste här om den förlorade sonen. Han var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så började festen. Och här var det inget mindre än den gödda kalven som slaktades. Det var inte vilket kreatur som helst som slaktades vid detta tillfälle, utan den speciella kalven, den gödda kalven, som var sparad för ett särskilt tillfälle. Och det är inget mindre än Kristus själv. När det gäller vår andliga situation, så är det han som är offrad för oss. Vårt påskalamm är slaktat för oss, och det är Kristus. Och vi vet ju hur Jesus undervisade om detta, att utan att ni äter människosonens kött och dricker hans blod, så kan ni inte ha liv i er. Men den som äter den maten och den drycken, han har evigt liv. Och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Han har evigt liv, den som äter Kristus och lever av honom. Och det är den sanna maten, det är den sanna drycken som vi har fått. Ordet om Jesus som hans offer för oss. Vi får det både i ordet där vi får läsa och höra om det. Och också i nattvarden där vi får ta emot Herren själv, hans lekamen och hans blod som är offrat och utgivet och utgjutet för oss till våra synders förlåtelse. Och här har vi det i ordet, när vi får höra om Jesus och vad han har gjort, hans offer för oss. Då är det tal om det slaktade lammet som är slaktat för oss. Det är lammet som också står inför tronen i himmelen och som är värd och får all lovsång och all ära och allt pris i himmelen. Och det är gott om vi också här har den sången i våra hjärtan, att vi inte har något annat att berömma än Jesus och vad han har gjort för oss. Han fullgjorde vad du borde och blev din rättfärdighet. Han avvände ditt elände för både tid och evighet. Han förvärvde att du ärvde ljus och frid och salighet. Och så vill han mätta oss med sina rika gåvor, med sitt ord, med detta ordet om vad Jesus har gjort. Den sanna maten, den sanna drycken. Hans kött, hans blod, han som är livets bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Livets vattenkälla som har det eviga livets vatten, och den som dricker av det vattnet ska inte törsta till evig tid. Tänk vad vi har fått, och må det också får vara så att detta ord får möta oss, komma in i våra hjärtan, och att Herren genom ordet får utföra sitt goda verk, den sanna bättringen hos oss alla. Att vi kommer till en rätt ånger och över våra synder och behöver bekänna dem inför honom. Men också en rätt och sann tro på Jesus som vår frälsare. Det är den saliggörande tro när vi omfattar Kristus och vad han har gjort och inget annat. Och den grunden håller. En annan grund kan ingen lägga, men den grunden har Gud lagt och den håller till salighet. Och då kan du med frimodighet se fram emot att Jesus snart kommer tillbaka på himmelens skyar. Han kommer med stor makt och härlighet. Och har du kommit till tro på honom och lever i den tron, så ska du för med all säkerhet ställas på hans högra sida på den dagen, och du ska få gå in i den eviga saligheten i himmelen. Och det är allt av nåd för Jesu Kristi skull. Ja, må han själv få välsigna sitt ord på våra hjärtan, och må han få vara med oss också i Om vi får fler dagar, att han då också får tala till oss och välsigna sitt ord i våra hjärtan så att vi bereds att möta honom och står redo till detta alltid. Det är ju ett ord som Jesus så ofta använder i Nya testamentet. Var redo, var beredd, var vakande och redo. Det är viktigt detta att vi är beredda att möta Herren när han kommer. Och det är som sagt genom ordet Herren vill göra oss beredda. Och det får vi be honom om, att han tar hand om oss var och en. Och välsigna ordet så att det blir oss till liv och salighet. Amen. Tack gode Gud för att du talar till oss genom ditt ord. Och Herre, tack för att du är angelägen om oss alla. Tack för att du har gjort allt för oss och att du också gör allt med oss. Herre, tack för att verket är ditt och att du inte väntar någonting av oss. Och Herre, hjälp oss att vi inte må hålla oss borta, att vi inte må gå bort ifrån dig, utan använda ditt ord, höra så att våra själar får leva. Ja, vi ber om din välsignelse över oss var och en, och får vi samlas fler tillfällen här så var du med oss, Herre, med din gode helige ande, och tala till oss och ge oss var och en vad vi behöver. Vi lämnar oss i dina händer, var med oss för ditt eget namns skull. Amen.